Det här är P1, Sveriges Radio.
Fick ryssvinkeln för stor plats i rapporteringen av Nord Stream-sprängningen?
Jag kunde inte riktigt hitta en självklar vinkel på varför det skulle vara Ryssland som hade sprängt Nord Stream.
Hur väl rimmar en kommunistisk enpartistat med sloganen "för det fria ordet"?
Jag tycker det rimmar väldigt väl i så mått att vi tar ansvar för att kunna ge ut tidningar inte bara idag utan också imorgon.
Och så besöker vi tidskriften, eller kanske snarare dagstidningen, eller ska man säga plattformen, Kvartal.
Ingen som arbetar med innehåll på Kvartal har någon som helst politisk bakgrund. Det finns, vad jag vet, ingen som ens har varit engagerad i ett ungdomsförbund.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. I dagarna är det 3 år sedan gasledningen Nord Stream sprängdes på Östersjöns botten. Nyligen greps ytterligare en efterlyst person med ukrainsk bakgrund misstänkt för inblandning i dådet. Det har i veckan fått oss att fundera på hur bra medier varit på att ge en så uppdaterad och korrekt bild som möjligt av vem som sprängde ledningarna där nere på 80 meters djup i trakten av Bornholm. Många medier, speciellt där i början, framhöll Ryssland som troligaste förövaren. Lasse Truedsson är reporter.
Och som sprängningen av Nord Stream, gasledningen då som de flesta bedömare verkar tro att Ryssland ligger bakom.
Jag ser ingen annan möjlighet än att det är ryssarna själva som har gjort det här.
Det misstänkta sabotaget av gasläckorna i Nord Stream 1 och 2 pekar mot Ryssland, det säger flera världsledare och experter.
Ja, jag kan ju bara hålla med dem. Om man nu ska vända på det, vem skulle det ha varit annars?
Endast Ryssland kan tjäna på det eventuella sabotaget på gasledningen Nord Stream. Det menar Mark Lamberg, professor i folkrätt.
Så som det såg ut fram till igår.
Under lång tid så skulle jag säga att de allra flesta tänkte att det var självklart att det var Ryssland som låg bakom det här.
Hans Livong är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan och forskar i marina system på Kungliga Tekniska Högskolan.
Och det gör väl just att den här Nord Stream var liksom verkligen mina 2 kompetensområden som träffade varandra.
Hans Livong har i medier hela tiden varit tydlig med att ingen vet och mer skeptisk till att Ryssland skulle vara skyldig än många andra experter.
Jag kunde inte riktigt hitta en självklar vinkel på varför det skulle vara Ryssland som hade sprängt Nord Stream. Det var deras egen gasledning. Det fanns ingenting som sa att det här måste vara en försvarsmakt eller ett större land som har gjort det. Utan det fanns flera andra möjligheter.
Hans främsta invändning mot hur medier hanterat Nord Stream-frågan är egentligen inte att Ryssland pekades ut för mycket den första tiden. Där tycker han andra fallerat mer. Utan att vi tappat bort frågan nu när nya fakta har kommit på bordet.
Allt eftersom vi började lära oss mer, det tog kanske 1 år, 1,5 år innan vi började lära oss mer, så fanns det ändå saker som stärkte idén om att det inte var Ryssland. Och då hade man möjligtvis från journalisternas sida släppt fokuset på Nord Stream. Det fanns inte några stora reportage eller bara inga stora som sökte sätta ihop den här bilden och förklara det nya eller varför bilden hade förändrats under den här första perioden.
Hans Livong lutar åt att de uppgifter som kommit om ukrainska frifräsare är troligaste svaret på vad som hände. Det rör sig om en grupp med kunskap om dykning och sprängning men inte tydligt kopplade till ukrainska militären eller ens ukrainska staten som nu efterlysts av tyska myndigheter. Så sent som i denna vecka greps en av dem i Polen.
Allting pekar åt samma håll. Man har hört talas om den här segelbåten där man kunde säkra spår från sprängämne, samma sprängämne som man har hittat på botten vid en av de här sprängda platserna. Man kan knyta de här personerna till just hyran av den här båten. Det är journalister som har hittat information, det är åklagare i Sverige och Danmark och Tyskland som har hittat, och allt det här pekar till ungefär samma beskrivning av händelser, ungefär samma personer med samma typ av kompetens. Så jag tycker att det verkar som att det vi vet nu är en stor del av hur det här faktiskt gick tillväga.
Vilken sorts människor var det som var ute och ändå pekade i rysk riktning?
Mest upplevde jag att det var policynivån, politiker och lite i närheterna där som pratade om det på det sättet.
En analytiker med kopplingar till både försvarsetablissemang och medier är Patrik Oksanen.
Bland annat ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin, Kungliga örlogsmannasällskapet, knuten till Tankesmedjan Frivärd, också verksam vid Försvarshögskolan med en bakgrund bland annat på Sveriges Television, TV4 och som politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning. Det jag tycker har stuckit ut i medierapporteringen, det är ju hur snabbt väldigt lösa uppgifter har kunnat ta sig in i svenska medier och slagits upp ganska stort. Som till exempel att den norska och amerikanska flottan ska ha legat bakom det här och att svenska flottan ska ha känt till det.
Patrik Oksanen syftar på en av de mer kuriösa uppgifterna som kommit fram de senaste åren när amerikanske veteranreporten Seymour Hersh pekade just på USA och Norge baserat på en enda anonym källa. För Oksanen vållade publiceringen av den nyheten bara förvirring, ingen klarhet alls, även om de traditionella medier som förmedlade nyheten gjorde det med brasklappar.
Det som inträffar då är ju att du sätter rubrik, du sätter en ingress, du publicerar på ett sånt sätt att det skulle kunna vara på det här sättet, och det skapar en bild av att allting är möjligt.
Patrik Oksanen menar att frågan om Rysslands och Ukrainas inblandning i Nord Stream-sprängningen ännu inte är slutligt avgjord, även om mycket ny fakta kommit i dagen om just ukrainska frifräsare.
Idag då den 2 oktober så har jag ingen tydlig uppfattning om vad som är mest troligt. Jag håller frågan öppen just nu, men den grundläggande analysen om vad som skulle vara ett ryskt intresse bakom det här, den ligger ju fast.
Du skrev ju en kolumn om Nord Stream på SvD Ledare i oktober 22 tidigt. Alla spår leder till Ryssland. Hur väl skulle du säga att den åldrats?
Utifrån det kunskapsläget som fanns 2022, utifrån det här med operativt beteende, riskvillighet, läget att det inte gick någon gas, att 3 av 4 ledningar sprängdes, så är den analysen vid den tidpunkten är inte felaktig. Att dra slutsatsen att spåren pekar mot Ryssland. Och sen återigen då har det ju kommit andra uppgifter längs vägen. Och då får man ju vara beredd att ompröva den slutsatsen när kunskapsläget förändras.
Finns det en risk att analytiker blir Peter som ropar varg hela tiden även när det inte är ryssen?
Nej, men jag förstår vad du vill komma med frågeställningen. Därför att för Ryssland är det allra bästa ifall halva befolkningen tror att varenda lövhalka är Ryssland och andra halvan tror att Ryssland inte gör någonting fast de gör en himla massa. Och att vi blir oeniga om den lägesbilden och börjar bråka sinsemellan och blir då handlingsförlamade. Då har Ryssland lyckats.
Ett medium som publicerat mycket om sprängningen av Nord Stream är Aftonbladet. Där är Jonathan Jeppsson, gräv- och samhällschef.
När du ringde mig om det här så gick jag ju tillbaka och läste lite grann hur vi rapporterade om det där. Och då måste jag säga att den här tillbakablicken överraskade mig ändå positivt. För jag hade en bild av att vi stod på mycket hårdare med det här narrativet om att ryssarna hade gjort det själva, så att säga, att det var det som hade dominerat vår bevakning. Nu kunde jag säga att vi hade ändå en, tycker jag, förhållandevis nyanserad bild redan från början, och det gladde mig när jag kollade tillbaka.
Jag har pratat med lite folk på Försvarshögskolan och sådär som säger att känslan är ändå att kring lunchborden runt om i landet och sådär så har det funnits en kvardröjande tanke att ja, men det är klart det måste vara ryssen. Vad får det dig att tänka, det här spelet mellan att vi kanske gör allt rätt med hängslen och svångremmar i formuleringarna och sådär, men ändå så driver något narrativ igenom?
Ja, alltså man kan ju se på de experter vi intervjuade att de säger väl, de för väl fram just det här perspektivet att det är mycket som talar för Ryssland och att det är en false flag och operation och så vidare. Men att de vill ju inte heller, ingen vill ju låsa fast sig i någonting.
Jonathan Jeppsson håller inte med Hans Livong om att media missat att berätta om den här senaste vändningen i historien. Alltså det senaste året när det börjat samlas väldigt många konkreta kriminaltekniska bevis mot ukrainska frifräsare.
Jag tycker att vi har skildrat det naturligtvis inte alls lika intensivt som vi gjorde under de första dagarna efter själva sprängningen. Men jag tycker nog att det är den bilden som har etablerat sig och satt sig. Och att vi har varit med om att beskriva det.
Hans Livong från Försvarshögskolan tycker att medier och andra ska ta med sig en lärdom från bevakningen av Nord Stream-sprängningen.
Det vi lärt oss att det inte är självklart att det är Ryssland bara för att det skulle kunna vara Ryssland. Det är en sak. Och det är inte självklart att det är Ryssland bara för att det upplevs som leder till stor skada. Det kan vara Ryssland, men det är inte självklart att det är Ryssland. Och vi måste ha kvar i den öppna tanken om det så att vi inte går fel nästa gång också.
Nu dags för ett par medienyheter från veckan som gått.
Flashback frias i tingsrätten. Det stod klart i veckan. Forumets grundare och vd Jan Axelsson åtalades för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor efter att en rad inlägg som skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp inte tagits bort. Axelsson berättade i tingsrätten att Flashback har ett hundratal moderatorer och att de tar bort fyrsiffrigt antal inlägg varje dag. Tingsrätten anser att inläggen det handlar om har utgjort hets mot folkgrupp och att Axelsson varit oaktsam, men inte grovt oaktsam, vilket var vad som krävdes för fällande dom. TV4 kommer inte sända reality-serien Berget. Det var förra året som inspelningarna stoppades efter att en av deltagarna dog efter ett hjärtstopp. Nu i veckan berättade kanalen att de valt att inte återuppta produktionen utan att helt lägga den på is.
I veckan stod det klart att Bonnier News ska outsourca delar av sin redigering till Vietnam. Ett land som inte direkt är kända som pressfrihetskämpar. Det här berör framförallt magasin som ligger under Expressen. Det här har i veckan lett till ramaskri från fack och kommentatorer. Pressfrihetsvurmaren Erik Petersson ringde upp chefredaktör Claes Granström för att få svar.
Är det rimligt att outsourca journalistisk verksamhet till en kommunistisk enpartistat som ligger på plats 173 av 180 på Reporter utan gränsers pressfrihetsindex?
Ja, i den värld som vi jobbar, den globaliserade värld som vi jobbar i, så exponeras man ju från de här frågorna, och här i form av att vi vill samarbeta med ett danskt bolag som har verksamhet i Vietnam. Och bakgrunden är ju att vi vill säkra utgivningen av våra tidskrifter genom att lägga ut layoutdelen, alltså den grafiska delen av tidskriftsproduktionen på entreprenad för att få ner kostnaderna. Och samtidigt då ser vi att vi har hittat en partner som gör det möjligt att hålla kvaliteten uppe på våra tidningar, för de är duktiga på det de gör.
I en artikel i Dagens Media beskriver Expressens fackklubbs ordförande Anna Härdenstam att hon aldrig tidigare upplevt så stor chock och ilska i samband med planerade nedskärningar. Att det handlar om just Vietnam, som ligger i det absoluta botten av Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, samtidigt som Bonnier News har parollen "för det fria ordet" stack i ögonen. För tidningen Journalisten beskriver Anna Härdenstam att ett hundratal personer reagerat i den interna chatten genom att kommentera kommunikationsavdelningens nyhet om det hela med Bonnier News egen emoji. En liten textsnutt som lyder "för det fria ordet". Men hur väl rimmar det här med parollen "tillsammans för det fria ordet"?
Ja, alltså... Jag tycker det rimmar väldigt väl i så mått att vi, som jag sa, tar ansvar för att kunna ge ut tidningar inte bara idag utan också imorgon. Vi är ju ett kommersiellt bolag och vi behöver få ihop intäkter och kostnader, och ibland så behöver man ta tuffa beslut för att uppnå det. Och jag ser absolut att vi kan ha det stora engagemang i pressfrihetsfrågor som vi har haft under lång tid. Det kan vi ha idag och imorgon också.
Men är det inte lite komplicerat ändå för ett företag med den parollen för det fria ordet att lägga delar av sitt arbete i en kommunistisk enpartistat?
I den värld som vi arbetar idag så är det väldigt, väldigt svårt att inte på något sätt exponera sig för de här frågorna. Och ja, det är en utmaning för ett företag som oss, men det är också utmaningar för andra. Vi har utvecklingar i andra länder från vilka vi köper kanske tekniska tjänster eller plattformar ta USA till exempel, där kanske inte heller de här frågorna utvecklas i helt korrekt riktning. Det är svårt att hålla sig helt borta från dem, och ska man låta sig exponeras för dem, då måste man verkligen göra det medvetet. Här har vi ett bra beslutsunderlag och vi vet vad vi gör.
Är inte jämförelsen USA och Vietnam rätt hård ändå?
Jag jämför inte dem rakt av, utan jag säger bara att det finns ju den här typen av problematiska utvecklingar på fler håll, och ska man hålla sig helt borta från de här frågorna, då blir det väldigt många geografiska marknader som man måste välja bort.
Men om man ska undvika de 10 sämsta i världen är det ju bara 10 marknader man behöver välja bort.
Ja, och då ska man så att säga inte välja bort dem, då behöver man ta väldigt medvetna beslut på gott underlag, och det tycker jag att vi har här. Man ska veta att Bonnier News har jobbat med Vietnam under många, många år på tech-sidan, och det har fungerat väldigt bra. Så att vi har också egna erfarenheter av att jobba mot just det här landet.
För knappt 3 år sedan kunde vi på medierna berätta att Bonnier News köpte in hoodies och västar, broderade med texten "För det fria ordet" från Myanmar och Bangladesh. Även de länder i det absoluta bottenskrapet på Reporter utan gränsers pressfrihetsindex.
Vet du vad man kan säga? Man kan säga, kan inte uteslutas att fängslade journalister i Myanmar har broderat för det fria ordet på Bonnier News merch.
Säger det något om Bonnier News liksom etiska kompass i de här frågorna nu? Att ni gör det här igen så att säga?
Jag tycker inte den parallellen är rätt att dra heller. Men alltså, det var olyckligt med tröjorna. Här finns det ett koncernövergripande genomarbetat beslut på ett bra underlag som gäller flera delar av Bonnier News i Sverige och i Danmark. Det här är en helt annan fråga. Här tar vi ett medvetet beslut som sagt.
Och så har vi en rättelse. Tidigare så sa vi i det här reportaget att ett av magasinen vars redigering kommer outsourcas till Vietnam är Mama. Det var fel. De la nämligen ner sin papperstidning i somras.
Den lilla tidskriften med de storvulna public service-ambitionerna men den ständiga högerstämpeln har vuxit från 6 till 25 medarbetare på 3 år. Och nu ska de göra skäl för namnet Mediehuset Kvartal. De har nämligen börjat göra rena nyheter. Nu heter huvudkonkurrenterna snarare Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet än, ja, vad ska vi ta, magasinet Sans. Som chefredaktören Jörgen Wittfeldt numera säger i alla kvartalspoddar.
Vi har börjat röra oss från att vara en komplementär medieaktör till att bli en primär nyhetskälla.
Jag åkte till Kvartals nya fräscha lokaler i Vasastan i Stockholm för att se vad det är som pågår egentligen. Vad har vi på Kvartal? Jo, en sak är ju den gamla spaningen att det är hit desillusionerade public service-medarbetare går när åsiktskorridoren i radio- och tv-husen börjar kännas allt för trång. Ganska direkt så ser jag Magnus Thorén, Christian Åström och Staffan Dopping. Allihop ex-public service.
Du har ju bandare med oss.
Ja, det kan vara vart mest.
Men nu är det fler som kommit hit från andra håll. Den senaste trenden kanske är personer som jobbat på Expressen.
Jag heter Jenny Stringlöv och det här är min andra timme som samhällsredaktör och undersökande reporter på Kvartal.
Ja, jag fångar den dagsfärska nya medarbetaren Jenny Stringlöv mitt under den mycket känsliga bekanta sig med de interna systemen och finna sig till rätta på sin plats-fasen.
Jag ska installera en ny mobil och bekanta mig kanske med Slack-kanalerna.
Jenny Strindlöv har gjort sig ett namn med granskningar av svåra och ibland kontroversiella ämnen. Som hennes uppmärksammade granskning av det romska rättssystemet Roman i kris.
Jag försöker hitta nya, nya perspektiv. Och det känner jag verkligen att man vill på kvartal. Alltså att det är någonting som uppmuntras.
Var det Alselind som hörde av sig? Eller liksom är det så Expressen plockar Expressen? Eller?
Det var bland annat Alselind.
Vilket gäng!
Hur?
Ja, Magnus, tjena. Tjena,
Freddy.
Ja, Jenny Strindlövs gamla chef, Magnus Alselind, är relativt ny redaktionschef på Kvartal. Han hade tidigare samma roll på Expressen.
Vad är hästen? Vad är grejen med den, Magnus? Ja, just det, klart.
Det är en avskedspresent från Handelsbanken.
Fram tills nyss så agerade han bland annat chefredaktör på en annan uppstickare. Handelsbankens mediesatsning EFN.
Jag var ju bara där ett år på EFN, men jag blev då förärad med den här svarta hingststatyetten som jag har på hedersplats i mitt spartanska rum här på Kvartal.
Liten avstickare här, men Magnus Alselind äger faktiskt en riktig häst också. Travhästen Bengan.
Eller Bengan som de säger på Vincennes i Frankrike.
Ett fritidsintresse som dragit in en hel del pengar, visade sig.
Vann i lördags på V75 och har tjänat 4,2 miljoner kronor.
Men okej, fokus.
Jag var ju kvartalprenumerant tidigare och framförallt lyssnade på poddarna. Och när poddarna var slut då kom ofta Jörgen och gjorde då reklam för kvartalsprenumerationer. Och de avslutade ofta den här reklamen med att säga kvartal, tänk själv. Och det gick mycket i linje med det vi försökte göra under många år på Expressen med reportage och bredda perspektiven. Och när jag sen hamnade i en debatt om journalistik med bland annat Jörgen på, jag tror det var Skala teatern, så berättade han just hur mycket jag uppskattade Kvartal. Men jag såg också till, om jag ska ge ett råd så är det att sluta gnälla så mycket på public service, ta fram mer egen information. Och det slutade med att jag hamnade här för att bidra till det.
Jag gjorde en litet minigräv igår kan man säga. Jag jämförde liksom nyhetsvärderingen i senaste nyheter mellan er och men framförallt Aftonbladet och Expressen. Och det var ju väldigt likt, förutom på en punkt. Och det var klockan 15.49. Då skriver alla andra tidningar om en sydafrikansk ambassadör som hittats död i Paris. Kommer du ihåg vad ni valde 15.49 istället för den nyheten?
Det kan ha att göra med Sveriges Radios Gaza-bevakning kanske?
Inte Sveriges Radios Gaza-bevakning utan att SR fälls för inslag om bullfest.
Jag vill påtala att det var ju inte en stor rubrik i topp av sajten, men du har rätt i att den fanns i vår nyhetscrawler. Jag tycker att vi ska göra mer än att kommentera vad public service gör. Vi ska ta fram egna nyheter, vi ska sätta agendan, vi ska fördjupa och ge perspektiv. Men det betyder inte att vi ska sluta bevaka public service.
Säger det någonting om läsekretsen då? Vill en kvartalläsare gärna läsas den typen av nyheter.
Över till Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal.
Jag skulle tro att i vår publik så finns det en högre andel människor som är lite kritiska mot public service än vad det gör i befolkningen i stort. Så det tror jag, ja.
2022 blev Kvartal en prenumerationstjänst. Nu har de 30 000 prenumeranter och har gått från 6 till 25 medarbetare. Nu finns en ren nyhetsredaktion som tillhandahåller ett dagligt nyhetsflöde på sajten. De har en daglig fördjupande nyhetspodd Kvartal idag. Och samtidigt gör de det som de alltid har gjort. Essäer, analyser och längre fördjupande texter. Men en sak sticker verkligen ut från mängden i den satsning som kallas Nya Kvartal. När andra tidningar märker texter med om de till exempel är opinionstexter eller inte, så har Kvartal valt att låta sina medarbetare få presentera texter och skribenter istället.
Ja, nej men det är så här. Vi sorterar ju nu materialet på ett annat sätt än vad man traditionellt gör. Ludd och jag satt och snackade jättemycket om de här vignetterna. Och vi kom liksom aldrig mål till dess att vi kom på att det viktiga är egentligen vem som är avsändaren. Från och med då så bestämde vi oss att vi skulle dela upp materialet utifrån profiler, det vill säga de personer som jobbar här och som gör innehåll. Men ibland skriver ju folk här kanske bara en gång, och då blir det det här presenterar. Det vill säga den redaktör som tar in den här texten då, blir presentatör av den. Och syftet med det där är ju att det ska bli mer transparent hur olika texter och hur visst innehåll hamnar på plattformen. Vi väljer ju att kalla det här en plattform nu snarare än en tidning eller ett mediehus. Och vi kommer ju ta det här vidare sen, jag ska inte avslöja allt vi tänker göra, men det kommer att bli ännu mer tydligt hur vi tänker och hur vi tänker annorlunda kanske än vad traditionella medier har gjort kring det här.
Det finns ju ändå en vits med att presentera för läsaren vad som är en opinionstext och vad som inte är det, så att säga. Vad tänker du om det?
Att det inte finns någon stor vits med det. Det är det som är själva grejen. Att vi har ju en nyhetsverksamhet som Magnus leder tillsammans med Christer Elmorsantaft. Och där är det ju den klassiska liksom, journalistmetoden som vi använder också i presentationen. Alltså avsändare är Kvartal Nyheter helt enkelt. Men i allt material som inte bara är de här generiska nyheterna så finns det alltid en färg. Det spelar alltid en roll vem som säger det eller vem som har tagit in artikeln, och vi vill göra det tydligt då.
Men det finns ändå den här ganska klassiska uppdelningen då mellan vad som skulle kunna vara views och vad som bara är news då.
Ja, fast vi delar ju inte på det sättet, utan vi delar på det utifrån att allt som har någon form av mera fördjupande karaktär, det har en tydlig avsändare. Men det som inte har det, det vill säga nyheterna, har inte en tydlig avsändare.
När Jörgen Wittfeldt kom hit 2017 så var det bara han och dåvarande chefredaktören Paulina Neuding. Hon, en profilerad högerskribent, han, en mångårig programledare på Sveriges Radio. Genom åren har Kvartal återkommande fått en politisk stämpel. Högertidskriften Kvartal kallades den bland annat i Sveriges Radios program Människor och tro.
Och då blev ni ju otroligt förbannade, som jag minns det. Och ni anmälde det till granskningsnämnden och så, för det, nu får det avgöras vad vi egentligen är. Vad är ni då?
Ja, alltså, jag brukar då svara så här. Ingen som arbetar med innehåll på Kvartal har någon som helst politisk bakgrund. Det finns, vad jag vet, ingen som ens har varit engagerad i ett ungdomsförbund. Utan alla är erfarna, ska jag säga, journalister. Nu har vi väl tagit in några som är lite mindre erfarna då. Men i princip är det så. De har bakgrund på Sveriges Radio, på Sveriges Television och andra medier och Expressen och så vidare. Så att då är det ju urvalet man pratar om i så fall då, att det skulle vara höger. Men vem bestämmer det och vad är mitten? Det har jag alltid undrat.
Du börjar ändå på en tidning där Paulina Neuding är chefredaktör innan dig. En profilerad högerröst ju. Det är väl också många som skriver i Kvartal som är profilerade till höger.
Ja, men vi har väl inte gjort någon hemlighet av att vi vill ha in andra röster, men det är, eftersom det här narrativet lite grann har satt sig, att vi har positionerat oss lite mot gammal media, om man då uttrycker sig lite raljant, och då blir samma uppfattningen i gammal media att vi är en högerutmanare, men det är inte så vi ser oss själva. Vi skulle jättegärna vilja ha in spännande. Vi säger så här, Kvartal ska vara plattformen för Sveriges mest intressanta röster, och de finns naturligtvis över hela det politiska spektrat och inte alltid heller politiska. Men det där brottas vi med lite, att det vi får in spontant kanske riskerar att luta mer åt höger än vänster, absolut. Men vi jobbar ju aktivt med det.
Det finns ingen högeragenda som driver journalistiken eller man vill bevisa en tes.
Redaktionschef Magnus Alselind igen.
Om man absolut måste positionera Kvartal, vilket man ju inte behöver, men man skulle ändå göra den tankeövningen, så skulle jag ändå säga att vi har DN, som kanske är lite uppfostrande, som är väldigt mainstream media och berättar för människor hur det förhåller sig. Då skulle jag säga att det kanske är en liten motsats till det med Kvartals tänk själv. Inte göra samma sak som övriga medier gör, utan istället erbjuda fler perspektiv. Om man absolut måste positionera så skulle jag mer säga att där hamnar Kvartal.
Ja, det är ganska bra. DN har som tagline för en upplyst värld. Och det, för mig låter det som att de ska upplysa mig om hur det ligger till i världen. Och vi har ju haft då tänk själv. De två perspektiven står emot varandra, kan man kanske säga.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Freddy Rammel. Och glöm inte,
Är din mediekritik akut? Går topplocket när du läser tidningen till morgonkaffet nu i helgen? Hör då av dig direkt till oss. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.